Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede, och...
Med mig, Lena Ljungdahl.
Oj, vilket trendbrott.
Ja, jag vet.
Tackar, tackar.
Sån är jag.
Sån är du. Bjuder på överraskningar när man minst anar det.
Mm. Mm. Idag är det avsnitt 2 av våran lilla tvåstegsraket.
Ja, men visst. Och jag sitter här redo i baksätet, så att säga. Det...
Ska du inte flytta fram idag?
Nej, jag sitter så bra här. Jag tycker förra veckans avsnitt var kanon.
Ja, vi har fått en del DMs och meddelanden. Men så här, det var precis det jag behövde. Jag håller precis just nu på med ha en halv konflikt med en mellanchef på mitt jobb. Eller... Jag har 2 nyss blivna tonåringar hemma. Mm. Men också är det folk som har känt sig lite träffade. Att vi var en liten nagel ögat på. Är det så att du kanske fokuserar mer på motparten än på dig själv?
Det
och undrar varför konflikterna duggar tätt.
Ja, och det tycker jag nästan var ett av de starkaste budskapen i förra veckans avsnitt. Mm. Och jag insåg när jag reflekterade över det där hur jäkla lätt det är att gå i den där fällan. Mm. När du hamnar i konfliktläge. Alltså hur du projicerar allt vad du har och kan på motparten. Mm. Alltså hur lätt det är.
Exakt. Mår du på ett visst sätt, då är motpartens fel. Ja. Hörde du, blir det liksom felaktig tolkningar, ja då är det för att den andra är otydlig. Mm. Alltså det finns aldrig någon, man är ganska onyanserad i sin kritik. Att den andra bär ansvaret för egentligen allting som händer i konflikten.
Det har ju hänt några gånger, det vet jag att du också har råkat eller så här, hamnat i. Situationen när du skriver det där affektmejlet. När du är så fruktansvärt provocerad i stunden och du känner att jag måste få ur det här ur systemet, så du sätter dig då ner, skriver, det är som att det glöder i
tangentbordet,
smattrar, och så precis när du liksom är på väg att trycka då på sändknappen, så hejdar du dig ändå, om du har en gnutta självkontroll i kroppen. Och bara, vänta nu.
Självbevarelsedrift.
Ja, självbevarelsedrift. Jag kanske ändå borde låta det här få ligga till sig några timmar. Så får vi se hur fräscht det känns imorgon bitti.
Mm.
Och då kommer jag skicka det om jag fortfarande känner samma. Det har blivit en regel för mig. Och det har räddat mig några gånger, tror jag.
Ja, det är ju sällan det känns lika bra dagen efter när man läser igenom det. Man bara, det är så här det ska formuleras, goddammit.
Här kanske jag var lite så, hård.
Jag kan säga så här, för ganska många år sedan hade jag en tämligen långvarig och infekterad konflikt. Och det gick så långt. Jag är inte så mycket för det skrivna ordet i konflikt. Jag tycker mer om att så att säga öga, inte öga för öga. Jo, det också. Öga mot öga. Nej, men därför att i text så är det är misstolkningar och man läser mellan, man tappar mer kontrollen över konflikten när det ska börja hamras. Men det gick så pass långt så du vet den här lilla tonen som kommer i mailappen när det dimper ner ett mail. Bing! Jag kände hur jag fick fysiska påslag av att höra mailkorgsplinget. Alltså, då är man rätt hårt ansatt av effekterna av en konflikt. Så att jag var tvungen att ta bort ljuden och schemalägga. Så att du kollar inte din mailkorg förrän, du vet, 18:30 idag. För att
det drar igång massa processer. Men vadå? Ja, du fick mail och din respons var att ringa upp och ta ditt svar så att säga muntligen. Och sen fick du ett nytt mail eller?
Nej. Utan nej. Då kan jag, eftersom jag då har lite kunskap i ämnet också, svara väldigt kort.
Ja, okay.
Att jag märker att du är väldigt upprörd nu. Jag tycker att vi tar det här nästa gång vi ses.
Just det, ett sånt mejl, ja. Som förmodligen kommer slänga på ett par liter av brandfarlig vätska på
det
elden
ha hänt,
som
men
finns
det,
på andra sidan.
Men det skapade väldigt god känsla i mig och köpte mig tid framförallt.
Ja, jag fattar. Smart.
Ja. Ja, och det är ju också det här med att vara yrkesmässigt engagerad i en konflikt, men eller att vara personligen engagerad. För är man personligen drabbad av den här konflikten, då är man också kanske den sämsta versionen av sig själv. Och än viktigare, att lägga band, andas och fundera på att kontrollera sig själv.
Men nu är du inne lite grann på det här med att hålla isär sak och person ju. Alltså, om du drabbas av konfliktläge med din chef till exempel.
Ja.
Alltså att kunna hålla isär att det här kan vara en fantastisk person i ett privat läge, men som chef, där har vi en konflikt. Det skulle jag vilja säga inte är givet lätt att hantera för alla människor.
Nej.
Jag har många exempel på det.
Men det är möjligtvis lite lättare att göra det när man inte också har en privat relation.
Ja, definitivt.
Mer lätt stött i så att säga, om man ska dela säng med varandra på kvällen.
Ja, ja,
än om man bara, det här, jag har månadslön för att umgås med den här personen. Det har man ju sällan med sin partner.
Definitivt.
Borde man ha ibland. Nåväl, liten recap. Folk, jag vet att vi delade ut läxor. Jag hoppas att de har haft någon form av vinst i reflektionerna från förra avsnittet. Men nu går vi vidare, tänker jag.
Spännande, vad ska vi prata om idag då?
Men vi ska prata lite om gränsdragningen mellan vad som är egentligen olagligt och vad som egentligen bara är ovettigt. Hur man upprätthåller sina egna gränser. Och så ska vi prata konflikt, konfliktkunskap. Men jag ska bara säga, det finns grader i helvetet. Om man börjar där. Man kan ju vara utsatt för våld, för hot om våld, hat, trakasserier, ofredanden. Men sen kommer också, glider över, det blir bara ett oskönt beteende, ett gränslöst beteende, ett olämpligt beteende som inte är helt lätt att gränsdra. Utsätts jag för ett brott nu?
Ja.
Eller är det bara en vidrig människa. Och faktiskt är det så att många gärningar som inte är brottsliga i sig kan, om man klumpar ihop dem, bli en brottslig gärning. Det är lite så ofredande lagen är uppbyggd.
Ja.
Att du påvisar ett hänsynslöst beteende
över tid. Och även handlingar som inte är kriminaliserade enligt svensk lag kan ju vara direkt olämpliga. Alltså,
absolut.
Det är ju en skala där, som du säger.
Ja, det är verkligen en skala. Men bara för att förtydliga lite av gränsdragningen. Och det här tror jag att vi har pratat om lite i alla fall. Jag har nibblat på lite tidigare. Det här med hot. Alltså det finns ju väldigt många hot som inte är dugg olagliga. Man kan hota om att ta livet av sig. Man kan hota om att gå till media. Man kan hota om repressalier. Men som inte är olagliga. Utan det är ju bara ett olaga hot om du hotar om en brottslig gärning som finns i Svea rikes lag. Men med det sagt, så kan det fortfarande vara väldigt obehagligt att vara utsatt för ett hot, även om det inte är ett olaga hot. Och kan krävas ganska stor kapacitet, självkontroll. Och man kan behöva stöd i det. Sen finns det en gränsdragning för våld också. Det har vi pratat om tidigare. Om det är avsiktligt, om det är oönskat, om det har någon form av effekt. För det finns ju väldigt mycket våld som är, så att säga, under samtycke. Det räcker med att hålla på med sport.
Ja.
Ishockey.
Absolut.
Eller karate eller något annat. Men sen har vi ju alla de här brotten som inte är olagliga, eller de är inte kriminaliserade på något sätt, massa gärningar. Men som fortfarande, alltså vårt system är ju uppbyggt så att du kan ju vara i princip hur vidrig som helst utan att begå en kriminell handling.
Definitivt.
Därför att man får tycka saker, uttrycka saker, känna saker, skriva saker, skicka saker. Och håller man sig bara borta ifrån, det finns lite kriterier, folks sexuella läggning, etniska bakgrund, kön och så vidare, så är man ju lite home safe. Men det kan fortfarande vara jättejobbigt, såklart.
Verkligen, verkligen. Och jag tänker och då, så här också, bara en liten inflik där. Jag tror jag nämnde i förra veckans avsnitt om det här caset som jag tog del av här för några veckor sedan, om de här två arbetskamraterna som från början var väldigt, väldigt goda vänner. Och där sen en arbetsrelaterad konflikt resulterar i att den ena mördar den andra. Jag tänker också så här att gränsen som du sätter för när du anmäler någon som faktiskt i grund och botten är nära vän till dig kanske förskjuts också. Att du tolererar mer liksom, inom ramen för vänskapens gränser. Mm. Och kanske inte ens reflekterar över att det här som är utsätts för en straffbar handling. Nej. Alltså en olaglig handling.
Nej, då ska du ju, först ska du ha kunskap om vad som egentligen är en olaglig handling. Alltså det kan ju vara så att du utsätts för brott utan att du på kunskapsnivå vet att du utsätts för brott. Och sen ska du ju också då vara, ha det under lupp så att det inte har krypits in i normaltillståndet. Och det är bra att du säger det, för jag tänkte säga några saker om polisanmälan också som jag hör ibland missuppfattas.
Mm.
Man kan polisanmäla ett brott långt efter att brottet har begåtts. Det kan vara att du inte haft kraft, mod, inte haft kunskap. Det kan finnas massa olika anledningar till att du inte ännu har polisanmält ett brott. Och du kan anmäla långt, långt senare. Och ju grövre brottet är, desto längre tid kan det ha gått och att den misstänkte ändå kan åtalas för det här brottet. Mm. För vissa brott kanske har hunnit preskas innan det är dags. Men så det var det första. Det är inte så att men du hade din chans de första två veckorna, utan det kan ha gått tid. Du behöver inte berätta det för personen alls. Du behöver inte säga jag kommer att polisanmäla dig, för ska vi prata konflikthantering så kan det vara en liten varningssignal.
Ja, en liten trigger kan det också vara.
Absolut. Mm. Du behöver inte berätta det, men det kan inte hållas hemligt för den som är misstänkt för ett brott. Mm. Den kommer så att säga få reda på det. Ofta i samband med att polisen kontaktar personen för ett inledande förhör eller ett förhör liksom som misstänkt.
Mm.
Men du behöver absolut inte berätta det under några omständigheter. Sen vill jag också säga så här, och det här är en grej som jag tycker är viktig utifrån att jag har jobbat nu väldigt mycket med skolor.
Mm.
Det finns alltså inga formella krav för vem som kan göra en polisanmälan. Du måste inte vara offret själv, alltså den som är utsatt för brottet, utan en juridisk person, så som en styrelse eller en skolledning eller en företags...
En arbetsgivare.
En arbetsgivare, en HR, vad som helst, kan göra en polisanmälan oavsett vad brottsoffret säger. Sen kan man behöva prata om det. Men så här, jag tar ett exempel. Om man har som en rutin på en arbetsplats, låt säga en skola, att här har vi som rutin att polisanmäla alla olaga hot mot vår personal. Ungefär som det brukar sitta lappar i provhytter. Vi polisanmäler alla snatterier. Då spelar det ingen roll om vem som har snattat och vem som var i tjänst, utan vi gör det varje gång, lika.
Mm.
Om man då bestämmer det på en arbetsplats att vi ska polisanmäla alla olaga hot, då spelar det ingen roll här om du tycker att det var inte så farligt, eller chefen som var på plats den dagen sa nej men han är ju sån, eller hur det nu är, utan då kan man och bör man, skulle jag vilja säga, om man ska försöka upprätthålla då en nivå av säkerhet för, och trygghet för i det här fallet då skolpersonal, då bör man från ledningens håll sätta pappret i maskin och göra en jävla polisanmälan. Dessutom, om vi nu tar olaga hot. Olaga hot ligger ju under allmänt åtal. Det vill säga, det är inte den enskilde personen som behöver medverka, utan staten kan så att säga lägga sig i varken du vill eller inte. Sen behöver du inte, det kan ingen tvinga dig. Du kan säga på en gång att jag kommer inte säga ett knyst, det här är trams. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man inte lägger det på den enskilde personen, den anställda. För det är många skolor där ute nu där lärarna drar sig för att göra en anmälan om olaga hot. Därför att de vill inte hamna i situation att jag ska polisanmäla dig. Jag ska också sätta betyg på dig i samma vecka. Mm. Det är en kniv i sits, tycker jag.
Verkligen.
Och där tycker jag att ledningen ska ta sitt ansvar och lyfta den bördan. Det är så här, vi polisanmäler om du är utsatt för olaga hot. Om du medverkar eller inte, ger vi fulla fan i.
Mm.
Har du några tankar där?
Ja, massa tankar. För det första så får tankarna iväg på att, jag tror att du nämnde det, att det inte är givet för alla vad som är ett brott eller inte. Och att man faktiskt kan få hjälp med att reda ut det. Mm. Och det enklaste sättet är väl att ringa polisen och prata med PKC, polisens kontaktcenter, där den frågan så att säga kan redas ut. Det var det ena. Och så tänker jag så här...
Får jag bara sticka in en sak till där, bara på samma tema. Det ska framförallt inte vara personen som själv är drabbad och utsatt för affekt. Det kan räcka med att hitta en lite kyligare person på arbetsplatsen. För man ska själv inte hålla på och bedöma saker när man är drabbad.
Helt rätt. Sen reflekterar jag över det här du sa med en sån policy som du var inne på. Att på den här skolan så anmäler vi systematiskt alltid allt. Ja, men det behöver inte bara vara fråga om olaga hot. Det kan vara fråga om andra brottsliga gärningar som sker inom en viss miljö. Det tror jag, en sån policy tror jag är väldigt bra. Därför att det kan upplevas väldigt laddat och svårt att göra en polisanmälan. Ja. Och dramatiskt. Ja. Och genom att ha en sån policy så avdramatiseras lite grann den grejen. Men man samtidigt sänder en signal om att på den här arbetsplatsen så tolererar vi inte hot, våld, trakasserier eller någonting annat som kan skada personalen på den här arbetsplatsen. Tycker det är viktigt?
Ja, men precis som du säger, signalvärdet. Och jag upplever att det inte bara skolan utan det är väldigt många arbetsplatser som har de här policyerna, men de efterlevs inte. Och då kan man lika gärna skita i det, tycker jag.
Vad beror det på, tror du?
Därför att det inte... Ofta tycker jag att det är ett ledningsproblem. Man är inte tillräckligt tydlig. Nej. Och är det tydligt och genomsyra hela verksamheten och man tvingar de anställda att vara konsekventa i det här så att det är förutsägbart för de andra, för de anställda eller för eleven om det är en skola där det också händer saker, samma sak oavsett vem det är och varje gång. Det skickar ut ett signalvärde och tror jag är brottspreventivt än att det är så här, det spelar lite roll vem som drabbas. I det här klassrummet så är det sköna Börje, bredvid jobbar surfittan, henne kan man liksom det, för att hon försöker upprätthålla de reglerna som är bestämda, medan någon annan skiter i det av allsköns
skäl,
olika anledningar. Men jag tycker så här, jag brukar säga till människor jag föreläser att ni är ju skyddade i grundlagen i Sverige för massa olika ingrepp mot er frihet och frid. Det är inte så att när du signar anställningsavtalet på det här företaget så avskriver du det rätten till, som alla andra har i samhället. Ni kan inte ha en egen lag här. Men så det, jag tycker ändå att det är viktigt att folk ska kunna de här sakerna.
Ja, jag håller
sen
med.
Kommer det här med gränssättningen. Du var ju inne på den. Vissa saker är ju bara olämpliga och det börjar... Ofta så kommer inte stora släggan direkt. Ungefär som när man, om man blir misshandlad i sitt hem. Skulle man bara out of the blue få en propp i huvudet, då skulle man ju, de allra flesta bara reser sig upp och går. Det har ju så att säga smygit sig in saker. Saker har, gränsen har förflyttats långsamt och under tid. Och jag vet ju hur du blev drabbad av den här personen som smög sig in. Skicka saker som först är normala och sen kliver över en liten gräns, testar lite till. Och sen helt plötsligt så befinner man sitt forum så här, här vill inte jag vara.
Nej.
Nu känner jag att jag ska försöka krabbgånga mig ur här. Ja. Och det kan gå fort. Och då, tipset jag vill skicka med, alltså... ens egna förhållningssätt, alltså vad är att ha koll på sig själv, vad är normalt, vad kan man förvänta sig att människor gör emot den eller inte, vad tycker jag själv är avvikande, och att man nu ganska tidigt bestämmer sig för vad går mina yttre gränser, och så försöker man upprätthålla dem oavsett på vilket sätt någon hoppar över gränsen, slidar under, klipper upp den. Alltså det spelar ingen roll, utan bestäm dig för en gräns och var lite uppmärksam på när du själv gör avkall på din gränssättning och varför. Alltså, för vi har ju olika triggers. Jag har väldigt lätt för att så här, fälla ner garden om någon, om jag tycker synd om någon, ja då är du en person som är lite mer sårbar för empati-sympati-grejen. Eller jag har en förmåga att liksom dra ner min gard om det är någon som är väldigt auktoritär, mm, eller om det är en stor chans till, inte fan, ja, pengavinst. Alltså, vi har ju så att säga sårbarheter, mm, i vår egen försvarslinje. Och då behöver man igen vara ganska nyfiken på sig själv, mm, tänker jag.
Mm.
Och omge sig med människor som har mandatet att säga så här: jag tycker att du börjar bete dig lite gränslöst nu.
Mm.
Alltså, lever du lite som du har bestämt dig för att du ska leva? Eller är det så att du har flyttat? Alltså, säga det till sina vänner, det tycker jag är en kärlekshandling.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Men också...
Tough love.
Verkligen. Men också en stor utmaning för the messenger, ja, otroligt, så att säga. Förbudbärare. Ja.
Men standardtips för att upprätthålla sina gränser. Ett, var konsekvent. Det spelar ingen roll om du är en privatperson eller om det är ett stort företag. Mm. Att vara konsekvent och därmed förutsägbar. Mm. Det är också mycket lättare att få folk att förhålla sig till ens regler om man är konsekvent. Vi kan ju bara ta barnuppfostran där.
Ja,
samma sekund som du inte är konsekvent så är du fucked.
Mm, mm.
Så. Att inte ta allting personligt. Nu är jag tillbaka på den här gåsdräkten. Jag skulle vilja att alla människor satte på sig en gåsdräkt. Nu vet när man häller vatten på en gås så rinner av. Om du kan ge fan i att vara så lättstött, lättkränkt, ta det personligt, göra det personligt, låta det sippra hela vägen in i benmärgen på dig så fort någon tycker... Alltså, mm. Jag kan ta ett exempel. Mm. När du och jag säger en personlig åsikt i podden. Jag tycker att människor med röda skor är dumma. Alltså, nu drog jag bara något. Då kan det sitta människor där ute som känner sig personligt kränkta och arga.
Mm.
Där sitter de med sina röda skor som de sekunden innan älskade och tyckte var jättefina. Men för att två random personer som de inte ens känner har en åsikt så är de liksom... känner sig angripna. Mm.
Men kan inte det här också handla om motpartens så att säga konfliktstil?
Därför och tolkning.
Att, ja, men jag tänker också att det finns ju faktiskt väldigt många människor som inte förmår att ha en konflikt som håller sig till sakfrågan. Utan för att vinna mark så nyper man till på det personliga planet. Ja. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och jag har själv varit utsatt för det, du har varit utsatt för det, det är övertygad om, jag tror de flesta känner igen vad jag liksom pratar om.
Mm.
Och då är det ju inte heller superlätt att stå på andra sidan och att helt bortse från det här personliga angreppet ju. Och det är lätt att bli känslomässigt engagerad. Har du något tips där? Hur ska man liksom, hur ska man kunna så här, flytta fokus från det personliga engagemanget till sakfrågan?
Jag skulle säga, här är nog mitt standardtips. Att minnas det vi har lärt er om hur era hjärnor fungerar. För det som händer är när människor gör så, när de försöker nypa till dig.
Mm.
Det är ju att din amygdala blir tillnypt.
Yeah.
Din lilla livvakt. Och när den krokodilen smäller till, då försvinner också, det här har vi varit inne på, dina finaste grejer i frontalloben, det som gör homo sapiens till en tänkande varelsen, ditt förnuft, ditt kognitiva centrum, dina konsekvenser, din empati ryker.
Mm.
Så jag skulle säga så här, att vara uppmärksam på det här, veta hur det funkar, och om du nästan faktiskt tyst för dig själv kan säga så här: och där klippte krokodilen till.
Mm.
Nu kommer jag vara den sämsta versionen av mig själv. Jag måste se till att lugna mina amygdala. Jag måste se till att andas så jag får in syre från talloben. Inte göra några stora saker i affekt. Men om man hela tiden agerar på som att man inte vet att detta sker, då blir man ju så att säga sämre. De jag ser som jag tycker är riktigt, riktigt bra på konflikthantering och som inte blir så påverkade av de här tjuv... liksom, konfliktmässiga tjuvnypen, det är ju de som har en otrolig förmåga att kontrollera sig själva.
Mm. Mm.
Som bara, de känner ju givetvis saker. Det händer ju givetvis saker. De är ju också en homo sapiens, men de har en sån, det är som att de har en inneboende god man som bara, app, gå inte på den där lätta nu. Nu vet du vad som håller på att hända. Nu stryps syret för sin frontalloben. Nu kommer du bli dum och trög och vilja skrika. Det blir liksom fyraåringsversion av Lena nu. Det här kommer inte lösa konflikter. Håll käften, andas, lyssna på den andra och liksom låt det ske. Vi, kanske efter pausen sen så kommer vi komma in lite på sådana principer. Men jag skulle vilja säga några saker till på det här med att upprätthålla sina gränser. Det är att man faktiskt också måste hålla koll på sin säkerhet.
Mm.
Ibland behöver man ju inte stå kvar i... Alla konflikter ska inte lösas. Alla gränsöverskridande ska inte liksom tillåtas eller nyanseras eller modelleras. Ibland behöver man bara drop it like it's hot och vända på klacken och tänka ett steg längre.
Mm.
En sista sak som jag skulle vilja gå igenom innan pausen är förutsättningarna för att man ska våga agera, våga överhuvudtaget bli handlingskraftig i en konflikt. Och att vara handlingskraftig i en konflikt, det kan vara att hålla käft. Det är en handlingskraft som är kanske den svåraste. Och det här är någonting som jag lärde ut jättemycket när jag var lärare på polisutbildningen. Att ha koll på, att ha kunskap först om vad får jag göra i den här stunden.
Mm.
Det är kunskap om lagen till exempel. Kunskap om vad jag får som anställd. Om du har kunskap om vad du får göra. Nästa är att du ska ha kunskap om vad du kan göra. Och då pratar vi, vad kan jag? Vad är mina förmågor för den här givna situationen? Mm. Vad är mina sårbarheter? Vad är min dagsform?
Mm.
Vad har jag för tekniska skills? Vad är mina resurser?
Mm.
Och hur begränsar det dem? Så då vet jag vad jag får göra och så vet jag vad jag kan göra. Då kommer nästa, vet du vad du har för förväntningar på dig nu? Vi har ju jättemånga yttre förväntningar från samhället, lagen, våra kollegor, eleverna, våra medarbetare. Det finns ju en stor förväntansbild. Om du har kunskap om den förväntansbilden, för den kommer att påverka dig. Har du dessutom kunskap om din inre förväntan, för den brukar faktiskt vara mycket, mycket större än den yttre.
Mm.
Alltså kan du leva med dig själv om du vänder på dig klacken och går hem? Vad kommer hända i dig då?
Just det.
Eller, ja, den delen. Och sen kommer den sista som kanske är den svåraste, där man brukar få med tid och erfarenhet. Det är liksom takt och timing. Bör jag göra det här? Mm. Så vid varje given situation med mina kära poliselever som jag hade, så sa jag så här: okej, frysläget. Får du göra den här åtgärden som du börjar planera nu? Ja, får du liksom redogöra för mig?
För
får du göra det här? Och det kan vara en lärare. Får du lyfta ut en elev i klassrummet? Mm. Får du stänga den här dörren? Alltså det kan vara vilket företag som helst.
Mm.
Så nästa fråga, kan du göra det? Klarar du fysiskt av det? Klarar du psykiskt av det? Har du det som krävs? Har du rätt utrustning, kunskap, you name it? Förväntas du göra det? Alltså, känner du att din chef förväntar sig av dig att du ska göra det här? Förväntar du själv av dig att du ska klara av det och så vidare? Och då kan det vara ja, ja, ja. Jag får, jag kan och jag förväntas det. Nu kommer det svåraste. Är det smart att göra det nu? Ska du göra det? Du får, du kan, du förväntas. Men är det klokt att göra det precis just nu här? Och då vill man ju, efter med lite erfarenhet, så vill man att folk säger: nej, jag gör det ändå inte. Jag både får och kan och förväntas, men jag väljer att avstå just nu. Jag väntar till en till kollega kommer, eller jag väntar till, inte vet jag, månen har försvunnit. Det kan vara vad som helst. Men den lilla takt och tajmingen, det är ju liksom A och O. Jag skulle vilja att man har koll på den här kedjan i ganska många sammanhang. Så att man slipper vara ett offer för omständigheterna. Bara, jag kör bara. Ja, det vart ju inte alls bra. Nej.
Och när du säger kör bara, vad menar du då mer konkret? Vad är det man ska fundera på om man får, kan, bör eller förväntas göra?
Jag skulle säga, ofta så får man ju en instinktiv känsla. En impuls. Så här, där kommer en person, jag tar den och stoppar in den polisbilen. Men stopp. Får du göra det? Vad har du för lagstöd? Nu tar jag bara ett vanligt exempel. Vad har du för lagstöd? Kan du göra det? Ja, men jag kan väl bunta ihop personen. Då skulle jag ställa en motfråga. Vad gör du om personen skulle göra jättemycket motstånd och dra upp en kniv? Nu när du står här själv och har valt att göra den här insatsen fast din kollega är på toa.
Mm. Men om vi bryter ner det till en allmänmänsklig, mellanmänsklig konflikt.
Ja. Alltså, jag skulle säga så här att då får man nog se till sin egen yrke. Det kan vara en undersköterska, en busschaufför. Någonting som är extremt utmanande. Ta vad som helst, ta en taxichaufför. Och den börjar få en jobbig känsla i magen för en kund som sitter bakom. Och den vill gärna stanna bilen, öppna dörren och springa till skogs. För jag tror att jag snart kommer att bli rånad. För att det är en konflikt som han vill inte betala. Jag bara målar upp ett scenario nu. Får jag kasta ut en person? Ja, men det tror jag nog. Det finns det nog liksom skäl för. Kan jag göra det? Och vad händer om det inte går bra? Mm. Vad händer om jag sätter igång en snöboll här i rullningen som jag inte kan täcka upp för om personen är starkare, eller smartare eller snabbare, har mer vapen, större våldskapital eller vad det nu kan tänkas vara? Förväntas jag göra det? Vad står det i våra policies? Mm. Vad förväntar jag mig? Vad förväntar min fru, säger jag mig? Ska jag dö på min arbetsplats eller ska jag komma hem från jobbet? Alltså det finns förväntan från så otroligt många håll. Och sen så kommer man då till ett svar. Bör jag göra? Nej, men jag väntar till nästa korsning. Där är det mer bilar. Alltså kedjan.
Ja,
istället för bara, din jävel, du ska inte säga sådär till mig i min bil. Tvärnit, kasta ut. Så det kan bli så otroligt dåligt om man inte liksom gör den här kedjan. Så att, alla ni som lyssnar, nu fundera på era vanligaste konfliktfulla situationer och kanske brodera lite utifrån det här. För att man, framförallt lär man sig väldigt mycket om sig själv. Var är det jag brukar gasa? Bara kör, jag får, nu åker vi.
Ja, men jag tycker också att här bör man väl också fundera lite grann på ens egna, återigen, stressreaktioner. Och konfliktstil, återigen. Alltså, var har jag mina triggers? Vad är det som biter tar på mig mest? Och vad kan jag göra för att inte reagera liksom momentant på någonting som jag uppfattar som otroligt gränsöverskridande eller provocerande? Att man liksom tar sig några sekunders...
Och att man vågar utvärdera läget sig själv. För att den sämsta, nej men efteråt, det sämsta versionen är att du blir förvånad över dina egna reaktioner varje gång. Då blir du ju Doris Hitta Nemo igen. Nej men oj, vart jag provocerad när han sa så till mig? Att man inte kan se att du har blivit 99 gånger. Du blir alltid provocerad över att människor i det offentliga rummet gör så här. Du är lättstött där. Att inte vara så prestigefull och bara konstatera att ja men där har jag en skör punkt. Och jag kommer få varma hettande kinder när någon trampar på den ömma tån. Att inte bli förvånad över och istället använda, vad gör jag av den kunskapen? Så. Så vi går på paus.
Ja, låt oss. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd. Och idag så är det Lena som sitter vid ratten och hon pratar konflikthantering. Superspännande. Och en reflektion från det du sa precis före pausen, det är att du har ju en remarkabel förmåga att få saker att låta jävligt lätta. Det är bara så att säga att du funderar på vad det är som får dig triggad och bara struntar i att bli triggad. Bli inte det bara, utan försök istället...
Jag tar det till mig. Och det är inte lätt.
Nej, men så här,
det är otroligt komplext.
Ja, det förstår jag. Men min fråga är nog egentligen, alltså kan man ändra sitt konfliktmönster? Alltså kan jag bli mer balanserad i en konflikt? Kan jag liksom träna mig att faktiskt ta kontroll över situationen genom att utgå från mina egna reaktionsmönster, så att säga? Och styra dem.
Alltså jag tror att vi är så väldigt adaptiva. Om du skulle ha något kall på din höger fot, så skulle ju din kropp omedvetet börja justera sig. Och du skulle börja gå på ett annat sätt. Du skulle ha vinkeln på huvudet. Alltså du skulle justera allting. Därför att det funkar bättre för dig. Däremot så tycker jag att folk är lite tröga och köper lite lättare, såhär, nej men det, jag blev arg, och att man är inte lika nyfiken, därför att det är svårare. En haltade fot är så up in your face, så att du måste justera, medans mänskliga beteende verkar man släpa med sig som en gammal trött jävla lik, istället för att titta på den istället. Vad är problemet? Vad nyfiken är. Sen måste du ju, som grunden, du måste ju vilja bli bättre på konflikthantering. Annars skulle jag säga att annars kommer du inte bli det.
Och jag tänker att det kanske också ibland fordras att du faktiskt reflektera lite grann över den konflikt du just hade. Vad fan var det som blev så tokigt? Varför reagerade jag så...
Det
jag
menar med att du måste utvärdera dig.
Precis. Varför blev jag så oerhört provocerad av det här? Som hon eller han sa till mig. Och varför reagerade jag så starkt? Och hur kan jag lösa det här nästa gång? För att slippa också uppleva den här jävla kränkningen som det ju handlar om ofta.
Men jag har ju vänner som jag säger, jag vet precis vad en kompis till mig, vad hon gör som gör att jag alltid känner mig lite så här tilltvålad och lite sur. Och sen så vet jag också, lärt mig längs tid att jag bara ska säga ingenting, gör ingenting. För om 45 minuter så kommer din hjärna bara, fan hon har ju rätt. Alltså att man på något sätt tar sig förbi, jag vet den ungefär vad det som triggar
krisen,
mig.
Ja. Härdsmältan, ja.
Exakt, och bara såhär, låt det passera.
Ha tålamod.
Det triggar mig på grund av olika saker som jag har, personliga egenskaper och hur jag tolkar grejer. Vi är ganska olika, våra informationsstilar, jadi. Men du måste ju vara nyfiken och villig att utveckla det, som med allting annat, annars kommer det ju inte funka. Apropå konflikt. Det mesta börjar ju någonstans. Och jag har faktiskt nu idag testat ett litet nytt grepp. Jag drog, du vet när gäster med gesten, när Lennart Svan hade en sån här tofs bredvid sig. Exakt, jag har dragit i tofsen. Lyssna här.
Ja. Yeah.
Hello.
Hej Meta. Det är Lena.
Hej Lena.
Eller Sally heter jag ju för dig. Det blir så konstigt alltihop.
Det är det.
Jag ringer dig därför att du har svart bälte i någonting som vi pratar om idag. Men nu fick jag feeling. Och när jag ändå har det på tråden, kan vi från poddens vägnar och alla lyssnare tacka för alla ljuvliga spaningar som du skickar till oss på måndagar?
Ja, det kan ni göra. Sätt igång bara.
Tack snälla Meta. Jag ska bara veckla upp ett sånt här tal från
innerfickan. Jag vill ha
sån
här utropare som står tot. Ja.
Nej men alltså, det är fantastiskt med spaningarna på måndagar som är allt annat än krim och sånt som vi egentligen kan. Utan vi står ju oftast på ganska tunn is och vevar på det du skickar mot oss. Hur kommer du på spaningarna, undrar många av våra lyssnare.
Alltså de oftast kommer de från en djup vilja att föra människor ut på svag is. Det är ju nästan ett grundläggande tillstånd för mig. Och där i blir jag kreativ. Alltså sätt för mig att föra människor ut på svag is. Så oftast är det så att jag kanske har gjort något eller sett något eller läst någonting som poppar i. Och då direkt börjar jag tänka på hur skulle det vara, den här grejen vara om den hände kungen eller... en katt, eller en bäver kanske.
Ja, så det, kungen till oss så är det inte så lång väg så att säga, för tanken att vandra.
Nej, det är inte det.
Nej, och då låter det som att du har några till på lager eller att livet så att säga ger dig fler längs vägen.
Ja, jag är en rymd.
Du är en rymd.
Ja, jag är ett universum.
Ja, vi är glada för det. Men... du är inte bara en rymd som ger oss content till måndagar. Du är också expert på konflikthantering, konfliktkunskap. Och jag vet ju att du inom verket, inom din polisiära yrkesutövning har fått lösa rätt kniviga konflikter. Och du har blivit inkastad i scenarion där det faktiskt är helt nödvändigt att lösa konflikten. Det är för dyrt eller för stor risk att inte göra det. Ibland kan man ju välja att inte ha en konflikt och helt enkelt lämna platsen. Men, och utifrån detta så tänker jag att du ska ge oss lite grundläggande fakta kring konfliktkunskap. Jag har förberett 4 korta, snabba frågor.
Gud,
hur känns
spännande. Det känns jättespännande. Ja. Jag är helt på.
Framförallt eftersom jag vet att du kan prata ungefär en vecka förmodligen på samma fråga. Så att din utmaning blir ju så att säga att hålla det kort.
Att inte vara en rymd.
Ja, exakt. Du får inte vara ett universum just nu. Första frågan är, vad är egentligen en konflikt? Vad består den av?
Okej. snabbt svar när två människor är inte ense om någonting, oftast en sakfråga. Jag tycker en sak, du tycker en annan sak, och nu finns det en plattform för att det ska uppstå en konflikt. Men det uppstår inte en konflikt förrän vi börjar bete oss på ett sätt som vi inte uppskattar i den där sakfrågeplattformen. Ja.
Mm. Bra. Och själva uppståendet. Mm. Du brukar ju prata om att en konflikt har lite olika ingredienser.
Ja, just det.
Vad menar du med det?
Jo, jag menar att en konflikt består inte bara av att du tycker en sak och att jag tycker en annan sak. För det är egentligen bara, då har vi bara en plattform för att kunna bli en konflikt. Det är ingen konflikt än. Men om man lägger till ingrediensen att du börjar bete dig på ett sätt för att kanske hävda din rätt i konflikten, eller att du har rätt, eller att vi lägger på en ingrediens att jag börjar tycka och tänka saker om dig som går runt och tycker och tänker som du gör, då har vi en konflikt. Så det, man lägger på åsikter och attityder, eller man lägger på beteenden som uppstår under tiden och som man kanske kan upprätthålla. Då har man en konflikt.
Ja, on top av själva sakfrågan. Exakt. Som var kanske konfliktens, så att säga, lilla frö.
Ja, oftast är en sakfråga konfliktens frö. Så har det nästan alltid sett ut. Men det finns ju också exempel på när det händer att man ärver en konflikt där du och jag hör till två klaner som är i konflikt med varann. Men du och jag personligen, vi känner inte ens varann. Jag har ingen sakfrågekonflikt med dig. Utan nu är det beteendet och attityden och åsikterna som är det viktiga. Jag ska mörda dig därför att du har en åsikt som inte passar min.
Okej, där är inte sakfrågan ett problem. Jag hör också dig inte säga det, men jag hör att det finns också en tolkning som kan ställa till det.
Mm, väldigt mycket tolkning. Och ibland så tolkar man in grejer i konflikten som egentligen inte är där. Alltså jag missförstår saker och ting i beteendet eller attityderna. Och så börjar jag agera på dem som om de vore verklighet. Och nu så har konflikten blivit ännu värre. Faktiskt helt i onödan, dessutom.
Och i din yrkesutövning då, så gissar jag att du har identifierat ett gäng fallgropar eller riskfaktorer när det går snabbt ut för, så att säga. När konflikten blir mycket värre snabbt. Vad skulle det kunna vara för någonting?
Allra vanligast, och som nästan alltid uppstår också, det är när man går från ord till handling. Låt mig ta exemplet att du och din son är oense om huruvida man får slå i en dörr hemma när man är arg. Man får dra igen dörren om sig skithårt. Det skulle kunna vara så att du har haft ett samtal med din son om det här några gånger. På olika konstruktiva sätt. Ni har pratat, du har berättat, du har förklarat hur du känner inför det här. Du har förklarat hur jobbigt det är i ditt huvud när det dunkar så där. Och att man inte gör så och bla bla. Och han har stått där och så dunkar han likt förbannat i dörren. Då kanske du känner att nej, den här informationen som jag gett honom, den tycks inte ha gått in. Den tycks inte hjälpa. Det räcker inte med bara ord i den här konflikten. Utan jag måste gå till handling. Jag hakar av dörrbladet och ställer det i källarförrådet. Och då skulle det ju kunna vara så att du skulle kunna ha sagt till honom att om du fortsätter att göra så här, då kommer jag haka av dörrbladet och ställa det i källarförrådet tills du har slutat slå i dörren. Säger han. Skit på dig, kärring. Och det är än så länge okej, för ni är fortfarande på ordnivån. Men sen så kommer han hem efter skolan en dag och har inget dörrblad. Nu blir han skitförbannad. Nu blir konflikten mycket värre. Nu är du en dålig mamma. Ja. Nyss var du bara en som man kan bråka med, men nu är du en
handlingskraftig
mamma.
Men ack så dålig.
Precis.
Jag har gått
och alla hans kompisar får ha sina dörrar kvar.
Ja. Finns det mer saker än att gå till handling som kan vara en katalysator för en konflikt?
Precis det som hände efter att han kom hem och upptäckte att dörrbladet var borta. Det var när han började säga, alla mina kompisar får ha sina dörrblad kvar. Han försöker dra in andra personer i konflikten. Jag har pratat med pappa, han säger att jag ska få ha dörren kvar.
Ja, en klassiker.
Försöker dra in andra i konflikten för att ändra maktbalansen. Den är ganska vanlig. Mm. Den kan man behöva vara förberedd på om man har utsatt någon för den här handlingen istället för ord. Det kan också vara så att han inte längre säger att du är min mamma, utan att han försöker liksom tillintetgöra dig inför andra. Han kanske försöker outa dig på, jag vet inte, kyrkans barntimme som en barnmisshandlare. Det skulle kunna vara något sånt där. Ansiktsförlusten som man utsätter dig för i det läget. För att vinna konflikten.
Mm. Jag fattar.
Mm.
Och tvärtom då?
Mm.
Vad, jag gissar att du har en knippe, så att säga, S i din rockficka. Mm. Som du kan slänga in. Att det här funkar alltid ganska bra. När en konflikt redan är igång. Eller när du känner att det är på väg att bli en konflikt. Saker som du tycker funkar deeskalerande. Vad skulle det kunna vara?
En sak som är bra, det är att om det är en saftig konflikt, det är att ta in en person som är med och medlar i konflikten utan att vara en aktiv part. För det är svårt att om en konflikt har gått långt och man själv är part i den, man är en av parterna, att då ställa sig utanför och bli så här, nej men det här kommer
men det är känslomässigt.
Ja, den är svår, och den är svår inte bara av den anledningen, för det är möjligt att när det gäller dig och din son, så är du den vuxna i rummet och kan se på den på det perspektivet. Men han kommer inte att släppa in dig, för du är en part. Nej. Han kommer inte att titta på dig som medlem, han kommer att titta på dig som parten. Så du är liksom diskvalificerad från början.
Utan men om det inte går då? Annan.
Om det inte går, då måste man så gott man kan se till att visa den andra personen som man nu har konflikten med respekt. Det är svårt. För det kan ha gått så långt att man inte har lust att visa den personen respekt eller värdighet. Men man måste göra det, och om man gör det, då visar man också den andra personen att man är respekterar att den har en helt annan åsikt. Och signalerar att det är viktigt att vi kommer konstruktivt framåt, men du får fortsätta att ha din åsikt. Det känns ofta mycket bättre om den som man pratar med gör så. Det. Ja.
Mm. Och det här som vi har pratat om då, att man ska hålla lite koll på sig själv.
Mm, det är trevligt, om man kan.
Är det bra i en konflikt?
Det är ganska lämpligt. För om man tappar det, och inte, eller inte har någon självkännedom, inte vet hur man ser ut i ansiktet när en konflikt börjar blåsa upp, eller inte förstår hur andra människor kan råka uppfatta en, utan vandrar på i sina ullstrumpor och tänker att Om du inte är som jag, så är du ju dum i huvudet och då får du skylla dig själv. Då får man ofta väldigt mycket konflikter.
Mm.
Och det blir sällan smidigt och lätt att jobba, till exempel. Så att det är bra med en ganska god portion självkännedom och ödmjukhet inför att man ser saker olika och det får lov att vara okej.
Mm.
Sen kommer du fortfarande att bestämma över dörrbladet, men du kan göra det på ett respektfullt sätt.
Doris håller med här på sidan av.
Hon förstår ju det här.
Men, tack snälla Meta. Nu ska vi fortsätta tillsammans, jag och Anna, borra ner oss i det här med konflikthantering. Mm. Och du och vi hörs igen på måndag.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure.
Bye bye.
Ja, men välkomna tillbaka. Och välkommen tillbaka, Anna. Nu kan du lite mer om konfliktens, vad säger man, heliga graal.
Men verkligen, jag känner ju igen en del av det Meta pratar om här. Som något som du ju också har varit inne på.
Ja, och som du nämnde i början av avsnittet, att det handlar ju ofta om en sakfråga. Och kan man hålla sig till sakfrågan, då blir det väldigt sällan, det finns bara en grogrund till en konflikt, men det går inte vidare. Och här vet jag att Meta någon gång har tagit exemplet att vi ska gå handla. Jag vill väldigt gärna att du och jag, Anna, ska handla en varsin kopp kaffe.
Mm-hmm.
Men du vill inte ha kaffe, du vill ha en glass. Här har vi en sakfrågegrej som skulle kunna bli en konflikt. Men om jag skiter i vad du vill ha och vi bara går och köper det vi vill, då kommer det aldrig bli en konflikt. Men om jag framhärdar här nu och ger mig inte, du ska fan ha en kaffe. Och liksom börja påvigla dig och säga så här, men vadå, är det något fel på dig? Jag ger dig liksom lite etiketter som du inte vill ha. Går jag också till handling? Jag trycker bort dig i kön och säger, hon ska ha en kaffe. Mm. Alltså att jag går till handling, då kommer du snart vara jävligt piss på mig. Bara, vad är det för fel på dig? Jag vill inte ha en kaffe.
Mm.
Och sen så, då, så att när som Meta då, så när sakfrågan går över till att bli beteende, när det blir handlingstelefon och så vidare, så har vi ju en konflikt up and coming.
Mm.
Aha, Sen skulle jag vilja säga så här, och det här vet jag att du har full koll på, av den enkla att du har hållit på med vård och du har hållit på med polisiära saker. Det finns ju inte en konfliktmetod som funkar på alla situationer.
Verkligen inte.
Du löser inte en konflikt med din man, likadant som du löser den med ditt barn.
Nej, nej.
Likadant som du löser den med mig eller med din chef. Utan varje situation så öppnar man sin lilla verktygslåda och så tänker man så här, en konflikt med Anna. Okej, okay, tänker jag då. Då tar jag tålamodsverktyget, för hon kommer behöva ha natten på sig. Jag tar upp en flaska vin, hon är medgörlig om hon får en glasgrej. Jag tar också upp, nu avslöjar jag mina strategier här med
det.
Jag tar också upp komplimanggrejerna. Jag behöver liksom berätta någonstans här vad bra hon är på det här. Och så här. För då blir hon lite mer medgörlig. Hon är lite bekräftelsetörstig och prestationsmänniska. Duktig. Hon vill vara duktig.
Jag nekar inte.
Och då säger jag saker som... Ja. Mm. Men med en annan person så gör man ju på ett annat sätt. Mm. Och då tog jag upp, jag har bara några exempel. Du som polis kommer fram till två brudar. Den ena är absolut karatefull och ligger och dreglar i något gathörn på en lyktstolpe som någon precis har spytt på.
Yeah.
Polan är passivt aggressiv och säger att du ska inte lobba henne. Hon ska med mig.
Polan står bredvid och säger, det är lugnt, det är lugnt.
Det är lugnt, det är lugnt. Jag har na. Ja. Där kommer du få användning av en knippe konfliktreducerande principer för att inte vispa igång varken den halvnyktra eller den pissfulla.
Mm.
Du jobbar på derby. Djurgården AIK. Det är en sämsta sortens supporter som står och uppviglar något slagsmål. Du jobbar inte likadant mot den personen. Där jobbar du kanske inte alls mot den personen medans du kanske bara står och filmar fanskapet medans han vevar på. Ditt barn vill någonting och du vill inte samma sak.
Du menar i de där lägena som man överväger att kalla in nationella insatsstyrkans förhandlare? Ja, de lägena är.
Ja, exakt.
Ja.
Ja. Eller om du har en sur och bitsk jävla kärring som du har någon dispyt med på utanför matvaruhandeln.
Just det.
Så du kommer använda fyra helt... Eller, du bör använda fyra helt olika konfliktstilar för att inte det ska bli värre. Du vet också exakt vad du skulle kunna kasta in för brandfackla om du vill göra det värre.
Ja, och där har man ju gått bet några gånger, ska sägas.
Såklart.
Alltså ibland har du ju gått in på en alldeles för mesig nivå. Där du har liksom försökt genom att så här, förhandla verbalt, så här, om du gör som jag vill så kan jag lyssna på dig och vi gör det här tillsammans och vi försöker nu. Och, liksom, och så inser man, det här är ju dött lopp. Den här snubben eller snubban är ju på en helt annan nivå. Okej, jag behöver liksom levla upp.
Ja, du åkte på en snoksmäll.
Jag åkte på en snoksmäll, ja. Alltså åt båda hållen. Att ibland så har man liksom lagt sig för högt och inser att, men gud, här handlar ju kanske mer om att lyssna in vad den här personen egentligen har för behov, för tankar om det här. Vad är det som gör den här människan så otroligt upprörd på mig just nu? Och sen får jag ta ett beslut därifrån. Alltså det handlar om flexibilitet.
Du har öppnat öppnat verktygslådan och kastat upp fem saker som inte funkar på den här personen. Du skulle ha tagit fem andra. Och där kommer ju erfarenheten in att liksom lära sig. Och så åker man på lite så här, fan, det där funkar inte alls.
Nej.
Nästa gång... Och det handlar ju om också tolkning. Vi tolkar ju kommunikation och information så olika. Och när du sladdar in i en situation, oavsett om det är med din son, grannen eller random person ute i samhället, så kommer du ju också med hjälp av din amygdala snabbt som fan tolka situationen. Mm. Och då blir det ju inte alltid. Alltså, konflikt löser sig ju helst inte under stress.
Nej, men så är det ju verkligen. Men där tänker jag också, om vi utgår från vårat yrke, eller mitt nuvarande och ditt gamla, att erfarenhet också spelar stor roll. Därför att du kan hamna ibland i en situation där du känner igen dig. Typ det här dödläget har jag varit i förut. Vad var det som funkade då? Liksom?
Finns en referenspunkt?
Du har en referenspunkt och den hjälper dig ju både i det yrkesmässiga och i det privata, skulle jag säga. Så ta vara på de erfarenheterna. Ja. Vad var det som funkade den här gången? Vad gjorde jag rätt? Liksom?
Och titta på varandra. Du har säkert någon jävel runt omkring dig som är så otroligt duktig på konflikt. Kika lite närmare på vad hen egentligen gör. Mm. Och planka skiten. Smart. Jag ska gå igenom ett av verktygen som finns i varje god konflikthanterares verktygslåda. Och den ligger, det är det verktyget som ligger högst upp och är köttigast om vi tänker en person som jobbar med förhandling.
Mm.
Och det är det enda verktyget som är helt designat för någon form av konflikt eller någonting som håller på att eskalera. Och det är ett verktyg, jag ska snart säga vad det är, men det ger är att man minskar känslosvallet i rummet. Man ökar motpartens förmåga att tänka rationellt, det vill säga man får motpartens amygdala att chilla lite och dra igång frontalloben. Man bygger ett förtroende med den här personen så att du får chansen att påverka dens kommande beteende. Man samlar information så att man får ett köttigare beslutsunderlag och vad som är ett vettigt nästa steg. I den bästa världen så uppnår man någon form av ändrat beteende. Och detta klarar man bara om man uppvisar någon form av lugn, ett tålamod och en förmåga att visa respekt. Precis som Meta pratade om. Du vet ju nu vad jag pratar om för verktyg som ligger där. Väl använt.
Mm. Ja, det handlar om att lyssna in motparten.
Ja. Det kallas för det aktiva lyssnandet. Inte bara att man sitter och hör, utan att man aktivt lyssnar. Man letar information i den andra personens utsago. Man funderar på vad nästa steg skulle kunna vara. Man analyserar varje liten pusselbit som kommer. Och funderar på hur ska jag få den här personen dit jag vill.
Mm.
För att i många konflikter, du behöver kanske inte ha konflikter, men ibland behöver man ju ha den här konflikten. Man behöver lösa det därför att det inte går att släppa allt och landa ut. För då kommer den kommer så att säga vara finnas kvar nästa gång du kommer in.
Ja, och jag skulle säga att många konflikter är ju inte av ondo. Alltså det kan ju faktiskt föra väldigt många positiva saker med sig också. Ibland så är det ju nästan till ofrånkomligt för att så att säga rensa luft. Eller komma vidare i relationsbyggandet helt enkelt. Lära känna varandra.
Jag skulle säga så här, vår bok 1, Någon måste dö, den hade inte blivit så bra som den faktiskt blev. Och jag skulle säga, vi har inte alls haft många konflikter, men vi har många gånger haft olika attityd till en sakfråga. Mm. Det kan vara ett namn, ett händelseförlopp, ett indicium. Någonting som gör att vi har stått på varsin sida och haft en varsin sakfråga. Mm. Och hade jag gjort det själv så hade jag kommit hit, där skitbra radio att jag pekar, men där hade jag kommit till en viss nivå och du hade kommit till en viss nivå. Men för att vi stångades och var nyfikna på varandra, hörde varandras liksom, hur tänker du? För det är ofta så vi säger.
Hur tänker du nu?
Ja. Som det känns just nu håller jag inte med dig, men jag förstår att du tänker någonting som jag inte förstår än. Mm. Beskriv för mig hur du tänker. Hur har du kommit fram till någonting som är 180 grader ifrån det jag har kommit fram till? Och sen så beskriver vi för varandra och någonstans där så landar vi i, ofta landar vi i någonting som varken är det du eller jag stod vid, utan det kommer något nytt, ett tredje alternativ som är dubbelt så bra som ditt och mitt var från början. Men vi hade inte kommit dit om vi bara så här, aha, jag tycker du så, okej, välj den här gången du, så väljer jag. Då hade det bara blivit varannan gång Annas skit i det, varannan gång Lenas skit i det. Istället så stångas vi där lite grann och kommer fram till någonting bättre.
Ja.
Så att jag är helt för, som du säger, att det är inte alltid bara att det är ondo att ha de här.
Det är inte farligt att ha en konflikt. Man kan lära sig jättemycket av en konflikt.
Det skulle jag vilja säga också. Jag vet många människor runt omkring mig, till exempel min kära partner. Du har sagt det, jag vet att Meta säger det. Jag är väldigt orädd för konflikter.
Mm.
Och det skulle jag säga, finns det någon bra egenskap om man ska vara duktig på konflikter? Att inte vara rädd för dem.
Mm.
Att inte tycka att det är så jobbigt med konflikter, att det inte ska dra igång, för drar igång processer igen, oj vad svårt det blir att höra bra, att ja. Tänka nyanserat, att å ena sidan och å andra sidan, att visa respekt, att känna tålamod. Om du dessutom är rädd för dina egna stressreaktioner eller blir så påverkad, så att människor som är väldigt rädda för konflikter är oftast ganska dåliga på deras enda konfliktreducerande princip är att bara hejdå.
Lägga sig platt. Ja, men alltså det handlar ju om
lägga sig platt.
Vissa internaliserar och projicerar det, alltså kärnan i konflikten på sig själv. Och undanhåller sig själv rätten att faktiskt ha en åsikt. Det är inte så vanligt.
Det är inte farligt.
Det är inte farligt att tycka något nej. Annat än liksom the counterpart liksom. Och att nej. Nej men så är det ju, och det där tror jag är kopplat till personlighet men också träning i såklart. Konflikt. Att våga faktiskt absolut. Stå på sig.
Absolut. Några fallgropar då vid aktivt lyssnande. Och det är ju om jag berättar någonting för dig engagerat och jag känner så här, nej men Anna är nog inte riktigt med mig här, men jag tar en chansning och berättar för dig ändå hur jag har tänkt mig. Om jag känner de här känslorna medan jag berättar för dig, att du inte lyssnar utan att du bara funderar på vad du ska säga när jag tystnar.
Ja,
den är inte helt guld.
Nej, det förstår jag.
Jag har tappat dig, du kommer tappa mig lite grann. Jag är inte lika engagerad att säga saker till dig, för att du lyssnar ju ändå inte, utan du bara står där och gör dig beredd för att ta över tråden. För
motangrepp, ja.
Om jag känner att du är dömande, alltså du värderar mina ord, inte bara tar in dem, utan du dömer dem hela tiden. Det är ju också inte jättebra vid aktivt lyssnande. Då kommer det ta slut med ord. Och när det har tagit slut med ord, då brukar det oftast bli en handling istället. Så att det är bättre att hålla orden igång. Om du skulle sno, alltså mitt i, vad heter det? Avbryta mig hela tiden. Mitt i när jag säger någonting också. Och det kan man göra på olika sätt. Ibland så gör ju folk det, och det är jättevanligt. Men att man gör det för att man är så engagerad. Ja, men då tänker jag så här. Det är inte så provocerande. Men om man bara klipper för ofta, då kan det vara ett sätt att få tyst på mig. Om du skulle ha väldigt svårt att se mitt perspektiv, om jag känner att du har noll förmåga att tänka dig in i min situation. Också rätt dåligt om man ska ha en bra dialog. Och den sista punkten som jag skulle vilja prata, ja, nu pratar jag direkt till er alla män som lyssnar. För att det här är lite, om de andra kanske är 50-50 och vissa är kanske kvinnor sämre på. Men här skulle jag vilja säga att här har ni en sårbarhet. Och det är att ni väldigt gärna vill komma med förslag på lösningar. Och det här, jag har bara gjort en väldigt lätt empirisk studie. Bland alla män jag har träffat, alla mina kompisars män, men också när jag är ute och föreläser, så brukar det skruvas på sig. Alltså om en person berättar någonting för dig och du inte hör att den uttryckligen ber om ett förslag på en lösning, då ska du inte heller ge den ett förslag på en lösning. Lika lite som en förhandlare som hoppar in i förhandling säger så här: jaha, du har tagit 3 personer gisslan. Nej, men om du bara tar och släpper ut dem på det. Det tycker jag verkar vara... Så den personen inte är redo för ändrat beteende.
Just det.
Så undvik de där fallgroparna. Då kommer du att uppnå någonting i den dialogen. Mm. Om du hade undvikit dem med mig, då hade jag känt så här: du lyssnar på mig. Du förstår mig. Du behöver inte värdera mig, du behöver inte tycka samma, men du förstår mig. Och det gör att jag börjar lita på dig. Vi bygger någonting tillsammans. Och någonstans längs med det händelseförloppet, så blir jag också redo för att lyssna på dig om du har någon tänkbar förslag här. Men man måste låta det gå lite tid.
Ja, men, och förlåt att jag avbröt dig nu, men går inte det där lite hand i hand? Jag kan uppleva att människor som har svårt att känna empati och svårt att sätta sig in i min situation när vi har en konflikt, de levererar i samma sekund de praktiska lösningarna som något slags kardinallösning liksom. Som att det skulle kompensera för avsaknaden av en liksom mer djuplodad förståelse över mina behov, vad jag egentligen liksom behöver.
Om man ska se till dem, vi ska dra till sin spets, om man ska se till dem som får tjänster som förhandlar inom polisen, det är en jättesvår tjänst.
Mm.
När du ska få in folk på rätt sida broräcket, få personer att släppa ut de sjuka och gravida. De personerna har en enorm förmåga. Ett, kontrollera sig själva. Två, förmåga att känna, byta motpartsperspektiv, visa respekt, ha tålamod, känna utan att för den delen tycka. Alltså, jag behöver inte värdera dig, utan nu bara är jag öppen och nyfiken på ditt perspektiv. Har du inte det, så kommer du aldrig någonsin få en tjänst som förhandlare. Nu ska inte folk där ute bli förhandlare, men man kan dra det till sin personliga relation hemma i sitt hem.
Verkligen.
Har du inte förmågan att byta perspektiv och tänka sig in i hur den andra ser på saken, då kommer ni ha mycket mera konflikter som kommer kanske gå till beteende, tolkningar och handlingar istället för att stanna vid sakfrågan.
Bra sagt.
Ja. Jag tror att vi nöjer oss där.
Ja.
Faktiskt.
Ja, men det här...
Jag kan inte pracka på dem mer för dagen. Nej. Jag vet också att du har en jättespännande lista förberedd.
Oliver kommer ha att göra ändå. För det här kommer bli ett långt avsnitt. Men det tycker jag inte gör något. För att det har varit superintressant. Återigen. Jag har fått massor
med kul. Tips. Vi kommer säkert återkomma till de här sakerna på andra sätt.
Definitivt.
Framöver.
Och vi ska,
vi har
ju säga...
samhällsinfo väl?
Ja, det har vi. Men jag tänkte bara först säga att vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om förhandling och förhandlarverksamheten. Mm. Jag kan inte nu säga vilket avsnitt det är, men det finns ett sånt.
Nej.
Och där berör vi ju vissa av de här delarna med förhandlingstrappa och lite annat. Så det kan man lyssna på om man vill ha ännu mer på det här temat.
Mm. Bra.
Men samhällsinfo, Lena, ja. Nej, men alltså, vi har ju en del event inplanerade framöver.
Coming up.
Uh-huh. Alltså, nästa vecka, vi har ju en dag i nästa vecka då väldigt mycket ska hända. Det
är lite köttigt.
Det är köttigt inplanerad.
Jag ska börja morgonen med att fixa naglarna till exempel.
Okej. Ja, för att jag förstår hur du tänker där, att de kommer göra sig jättebra i Riksradio så att säga. För vi ska ju då vara med i P4 Extra och prata med Titti. Mm. Det ska bli kul. Och det är på tisdag den 25 oktober.
Ja, just det.
Och samma kväll, Lena, då händer ju en annan rolig grej. Då ska vi ju live-podda. Mm.
Ett nytt litet grepp. Alltså, Podplay har då... Vi ska vara i Podplay-studio. Det ska bli fantastiskt att få med dig dit. Jag hamnar alltid där själv med tanke på att du är i så att säga fel stad.
Ja, just det.
Men, och vi ska dra in en live-podd på tisdag klockan 5.
Mm.
Och om jag har förstått det hela rätt så ska du kunna gå och interagera med oss på något sätt.
Ja, man ska kunna chatta och ställa frågor och sådär. Det blir superroligt.
Det är ungefär samma upplägg som när jag var moderator när Hasse Aro hade sin livepod, om ni minns den.
Mm.
Apropå det, idag när det här avsnittet sänds så är jag moderator på Guldörat-galan på ett segment där.
Mm-hmm.
Det ska bli spännande.
Kul. Verkligen. Kan man se det här?
Ja, jag vet inte.
Ta del av det på något sätt, eller?
Ingen aning.
Nej.
Gå in på Guldörat. Det är ungefär som Kristallengalan fast för ljud. Mm. Poddar, radio och sånt.
Just det.
Jag vet inte knappt vad som förväntas av, men jag vet att det kommer bli jättebra.
Det är klart det kommer. Verkligen.
Jaha, nu får det vara nog med samhällsinformation. Instagram, Ljungdahl och Ginghede, där hittar ni mycket av vad som händer i våra liv. Vi brukar försöka lägga ut saker i förväg och sen så kanske det kommer någonting kul i efterhand.
Ja, ibland.
Typ så.
Ibland händer.
Ja, ibland. Men nu, Anna, kör.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, jag kör. Jag ska försöka dra av listan i ett ganska högt tempo idag eftersom det blir så långt avsnitt annars. Lyckligtvis så har jag bara 4 punkter idag.
Ja, kör. Härligt. Ja,
men jag tänker
vad
så här.
Vad är för tema?
Ja, nej men alltså vi har ju pratat om konflikter och konflikthantering idag. Och det är ju ändå, får ju sägas, en vanlig aspekt i människors liv. Konflikter kommer och går så att säga. Och vi kommer att drabbas. Och vi kommer att hamna där.
10 poäng. Vart är Anna på väg?
Vart är vi på väg? Ja. Och de allra flesta konflikter kommer ju också passera obemärkt förbi. Alltså det kommer vara en liten fnurra på tråden och sen vips, så är det allt bra igen. Men det finns också konflikter som bokstavligen talat går till historien. Och jag tänkte bjuda på några sådana idag.
Ja.
Mm. Jag börjar då med plats nummer 4. Och nu ska vi till 1900-talets Tyskland. Där det fanns två bröder, Rudolf och Adolf Dassler. Är det namn som är bekanta för dig?
Nej, när du sa Tyskland 1900-talet och Adolf, så tänkte jag att det här är en konflikt som vi ganska många vet om.
Känner
men
igen,
det var inte den.
Den tangerar den här konflikten.
Aha.
Mm. De här bröderna, Rudolf och Adolf, de drev ett skoföretag, The Dassler Brothers Shoe Factory. Och det var känt att de här bröderna ganska ofta hade konflikter. De var liksom i luven på varandra, men de lyckades ändå på något sätt driva det här företaget framgångsrikt. Fram till en speciell dag. Och den här dagen infann sig under ett brinnande andra världskrig. Bröderna befann sig då i ett skyddsvärn. För att skydda sig mot bombanfall och flygartilleri och sådär. När plötsligt då, Rudolf var i bunken här med sin familj, eller delar av familjen, och Adolf kommer in senare här i bunken. Och han utbrister då spontant, "Here are the bloody bastards again." Herre, nu är de jävlarna här igen. Och då avsåg han då fienden som bombade på dem. Inte brodern. Men Rudolf, han uppfattade det som att Adolf avsåg honom och de övriga hans familj, som att det var de som var de här jävla idioterna. Och de blev från den dagen bistra fiender.
Men det här är som ett bättre avsnitt av Ricky Lake.
Visst är det det. Men det här resulterade i att de löste upp då skoföretaget. De delade på sig, de kunde inte driva företag tillsammans igen efter det här missförståndet. Men här kommer en liten kul knorr på den här historien. De bildade då istället egna företag. Och Adolf, han döpte sitt företag genom att kombinera då sitt för- och efternamn till Adidas.
Das.
Och Rudolf, han kallade sitt företag först för Ruda. Men ändrade senare till Puma.
Jaha!
Och det här la ju då grunden för en rivalitet som vi ju känner igen. Eller en konkurrens kanske snarare idag. Som fortfarande idag består. Mellan Adidas och Puma.
Mm? Mm-hmm.
Okej, jag tar plats nummer 3 då. Nu ska vi prata om mäns förmåga att upprätthålla en god handhygien. Och vilka effekter det har fått historiskt.
Oförmåga.
Oförmåga.
Okay.
Låt oss kalla det oförmåga. Mm. Nu kliver vi nämligen in i sjukvårdsmiljö i Wien, Österrike. Där en ungersk läkare vid namn Ignaz Semmelweis var verksam på en förlossningsavdelning. Känner du igen Semmelweis? Ja, det gör du säkert. Semmelweis universitet.
Nej.
Dr. Semmelweis, han gjorde en intressant upptäckt på det här sjukhuset. Det var nämligen så att han var verksam då på flera avdelningar. Varav på en avdelning där det fanns väldigt många nyförlösta mödrar. Han jobbade alltså inom förlossningsvården. På en av de här avdelningarna så var det väldigt många mödrar som dog i barnsäng. Alltså de dog efter att ha förlösts. Och karaktäristiskt för den här avdelningen var att där jobbade bara män. Doktorer. Medans på en annan vårdavdelning där kvinnor vårdades så jobbade bara kvinnliga barnmorskor. Och där dog ingen av patienterna. Och han funderade på hur det här kunde förklaras. Och han insåg då att på den avdelningen där kvinnor dog och där de manliga läkarna och doktorerna jobbade, doktorerna obducerade ju också De var inte bara på den här avdelningen, utan innan de klev in där så hade de i normalfallet också obducerat. Men det fanns ju inga rutiner för handhygien på den här tiden, och kanske var det så att man förde från obduktionsmiljön och in här bakterier och annat som faktiskt orsakade döden för många kvinnor.
Men death by death, den är ju trist.
Ja, den... Ja, just det.
Den är ju trist. Alltså, vad dog du då? Oh. Nej, men av döden. Jag blev drabbad av döden upp i Malmö.
Det var döden som tog mig, så att säga.
Ja.
Semmelweis, han insisterade på att man skulle då skrubba sina händer med en klorinlösning. Och han var övertygad om att då dödstalen skulle sjunka. Men det här var ju en enorm prestigeförlust här nu, att Dr. Semmelweis, som dessutom var ungrare och inte alls österrikare, skulle komma och tala om för sina kollegor, de manliga gentlemännen här, hur de skulle sköta sin hygien. Och det här orsakade en djup konflikt som medförde att han blev sparkad från det här sjukhuset. Om de hade lyssnat på honom så hade ju han varit långt, långt, långt före sin tid kring det som vi idag känner till om vikten av handhygien ju.
Ja, på temat i konflikt så bör man vara lite prestigelös och nyfiken.
Ja,
det var de inte.
Nej, det var de inte. Mm. Plats nummer 2, nu ska vi prata om The War of the Currents.
Mm-hmm.
Ja. Och nu slänger vi oss tillbaka till 1800-talet igen och ska bekanta oss med den serbiska immigranten Nikola Tesla, som kanske klingar lite bekant.
Tackar, tackar.
Ja. Han började arbeta för Thomas Edison vid den här tidpunkten. Det var nämligen så att Tesla hade en briljant idé för ett system att få elektrisk ström att kunna byta riktning. Alltså det som vi idag kallar för växelström. Men Edison, som ju är den som vi känner igen som liksom elektricitetens fader, han hade redan under många år utvecklat ett system där han kunde få ström att färdas i en riktning, det vill säga likström. Och därför så förkastade han Teslas idéer. Han blev djupt provocerad av att Tesla nu, ynglingen, kom här nu och försökte liksom...
Kom inte här och
tala om för mig hur ström ska färdas. Nej. I olika riktningar. Så Tesla bestämde sig då för att sluta jobba för Edison, för det här var ju en grogrund då för en konflikt. Och sålde sitt patent på växelström till The Westinghouse Electric Company, vilket var Edisons då absolut största konkurrent. Men de trodde på växelströmsidén. Och eftersom växelström visade sig vara en betydligt mer kostnadseffektiv variant då än likström, så var det här man nu började installera runt om i olika hushåll. Och det här gjorde ju Edison arg och förgrymmad. Så han började nu sabotera för Tesla och började lansera kampanjer som gick ut på att spela liksom på människors rädsla och att det var livsfarligt med växelström. Alltså han bedrev riktigt fula kampanjer. Men hur det än var så vann Teslas idé om växelström mark, och det var det som sen började installeras då runt om i olika länder i människors hem. Men möjligen så förklarar ändå den här konflikten varför vi idag pratar uteslutande om Edison som elektricitetens liksom upphovsman snarare än Tesla, som ju borde föräras epitetet. Det är ändå lite intressant.
Ja, du är så... Jag lär mig så mycket. Det är som att ha läxförhör med sin son. Jag lär mig saker varje kväll. Nej, men dra åt helvete. Hur har jag kunnat glömma? Har jag någonsin vetat det där, tänker jag?
Ja, men det är bra, Anna. Plats nummer 1 nu. Och nu är du kanske idel öra att få ta del av plats nummer 1 på listan. För att nu ska vi nämligen prata om ett krig som startade i Europa och spred sig till amerikanska kolonier till följd av ett avslitet öra. Nämligen kapten Jenkins öra. Det var så här, det här kriget startade med att alltså en brittisk sjökapten som då heter Robert Jenkins. Han klev rätt in på brittiska parlamentet och droppade vid sittande bord ett avskuret öra på mötesbordet då. Och vid den här tiden så var det så att Storbritannien då bedrev handel på spanska kolonier i Amerika. Men den här handeln innebar också att mycket smuggling skedde. Britterna smugglade helt enkelt, vilket störde spanjorerna otroligt mycket. Vilket mynnade ut i att alltså det blev sammandrabbningar till havs helt enkelt. Mellan då de brittiska handelsskeppen och ja, smugglarna och å andra sidan de spanska, liksom, den spanska kustbevakningen och tullmän och sådär. Jenkins, när han klev in här på parlamentet, han hävdade att en soldat på den spanska kustbevakningen alltså skulle ha slajsat av honom hans öra, det han då höll i här. Sju år tidigare, i samband med att man skulle ha bordat hans skepp. Och den dåvarande premiärministern Robert Walpole, han gav efter för de här påtryckningarna, för det blev ju nu, det här spreds ju nu till befolkningen, den brittiska befolkningen, och resulterade i att det alltså förklarades krig mot Spanien den 19 oktober 1739. Och det här kriget skulle inte upphöra förrän 1748. Och allt detta alltså till följd av ett öra.
Kriget skulle inte upphöra. Var det du sa? Eller hörde jag bara fel? Eller har jag blivit Anna nu? Vad betyder det här ens?
Ja, jag är djupt oroad för din mentala hälsa. Förstå vad en olöst konflikt kan resultera i ändå.
Ja! Otroligt. Jag gissar att folk där ute sitter och har massa gammalt klägg. Som de, och det kanske bara ska få vara där under. Ja. Du kanske inte ska lyfta upp det, men kanske också, om du är lite nyfiken, kan påverka saker i en positiv riktning. Definitivt. När det har gått så att säga i stå.
När det har gått i stå.
Ja. Nu packar vi ihop det här.
Det gör vi.
För den här gången.
Jajamän.
Och så hörs vi på måndag igen.
Det kommer vi att göra. Ta hand om er där ute.
Ta hand om er. Bye bye.
Bye bye.